precis. Varför löser inte du det här, Dybban? Du har haft två chanser på dig på 3 veckor att vara ensam vinnare. Det är det enda ni snackar om. Och ändå lyckas ni inte bli det här när ni får två chanser på 3 veckor.
Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset, som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel, så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi!
Välkomna tillbaka till Stryktipspodden! Med mig har jag som vanligt Sargon, Giganten, Rya och Simon Dybban Lindell. Och jag heter Bengt Sonnert, eller? Hur är läget, Gubbar?
Jo då, det är riktigt bra efter en fin... Vi kör den här podden tidigt morgon här på torsdagen och jag har fått sova bra. Jag var sliten igår kväll här och sjönk ner i sängen och fick en fin sömn i natt. Ja. Och lite kaffe här framför mig nu och en mycket laddad helg framför oss.
Ja.
10 mille i jackpot, då lyser man upp.
Jackpot-helg, det är ju ingen vinnare förra veckan. Precis. Varför löser inte du det här, Dybban? Du har haft två chanser på dig på 3 veckor att vara ensam vinnare. Det är det enda ni snackar om. Och ändå lyckas ni inte bli det här när ni får två chanser på 3 veckor.
Jag är så himla besviken. Alltså, när man tittar... Jag har gått in och tittat på raden så där under veckans gång här och försökt förstå varför det inte blev några vinnare.
Varför inte du blev den enda vinnaren, menar du?
Ja, precis. Alltså, jag har raden framför mig här igen nu. Nej, men jag vet inte. Alltså, det är ju de här raderna som ska gynna oss när vi gör system. Och ändå så lyckas man inte. Jag tror att jag fick nog 10-11 rätt i alla fall. Men problemet är bland de här alternativa spikarna så vinner även de fel. Jag hade till exempel, alltså Sundsvall vann ju, så hade man Halmstad. Men jag hade ett system med Dundee United och St. Mirren på en och samma kupong. Och ändå misslyckas. För att, jag menar, hittar man de två, då var man ju inte långt ifrån om man kunde bara flita ner ett par spikar till.
Alltså, jag var extremt rätt ute i 12 matcher.
Ja, precis.
Alltså, jag tror jag aldrig... Så här nära och... Jag kände att det här bara nu. Nu stämmer allt, kände jag. Och sen så hade jag ju tyvärr... inställningen att Lyon har ingen chans mot City. Och om man säger så här då, jag tycker matchen som Lyon gjorde, de gjorde en bra match mot City. De gjorde en liknande match igår mot Bayern och det var 3-0 till Bayern. De kanske var bättre igår ändå, nästan än de var mot City. Och nu vann de med 3-1. Men man ville ju ha med den där. Det var ju häftigt med City. De vann med 3-1 på City. Man skulle ha haft med den bara. Men jag var så inställd på att det här vinner City. Det var en bra spik. Hyfsat bra procentuellt jämfört med lite andra matcher. Det var fel helt enkelt. Men det som är charmen med stryket. Det är 13 jäkla matcher. Och det räcker inte och var rätt ute på 12.
Nej, det gör inte det, tror jag.
Har man en fin idé, liksom, en ordentlig idé liksom, i den 13 matchen, då har fel. Liksom, då,
Nej, men det är lite charmigt det här med att det var någon kupong, om det var Europa-tipset eller Stryktipset, som jag nästan fick sjunka ihop. Det gav typ en 100 eller något, jag kommer inte ihåg riktigt, men 100 000. Och man hade ett reducerat system för en 5-6 lax och jag fick 7 rätt. Hur lyckas man med nej. Det?
oj, ja,
nej. Och du ville bli ensam på 11 på, ja.
Ja, precis. Men det roliga är då att när det liksom är miljonutdelningar, då är kupongen levande hela andra halvlek. Man bara känner att man är nära nu. Det pendlar mellan 10 vinnare och en kupong, liksom. Jag hoppas denna lördag nu. Jag har haft en svacka, får jag säga, faktiskt. Jag har sprungit lite kallt på både stryket och Europatipset. Men så är det. Man måste ju förstå att alltså det är ju så det funkar, va? Man jobbar på ett visst sätt och
det är ett maraton som typ man brukar säga, är det inte det?
Ja.
Man ska inte ge upp sin filosofi bara för att det går mot ett tag. Utan...
Nej, det var det jag menade. Och det vägrar jag göra, va? Och då kan det gå en period där man är lite kallare än ja, alltså giganten kan med få en svacka, va? Så är det. Det är inte helt enkelt.
Ja, men kolla på Messi. Förlorade med 8-2 mot Bayern.
Ja, det var faktiskt tycker jag en bra jämförelse, för att om man vi dominerar väl lika mycket på respektive front, om man säger så, va?
Men om inte du har vunnit spurtpriserna nu i, vad heter de här ställena man vinner spurtpriser i Vasaloppet? Du har ju faktiskt, du har varit bra form, Simon, här. Du har vunnit den spurtpriset på slutet. Men inte, ja, inte hela Vasaloppet än. Inte,
nej,
den där ensamma...
jag var långt framme där i Mångsbodarna och Esberg och, ja, och så vidare, va. Men sen kommer alltid någon norrman eller tjeck, tror jag, och drar om mig på. Ja,
men... och det är ju kul, det är ju faktiskt jackpot även på Europatipset på söndag, så att det är rejält trevlig helg är det.
Verkligen.
Och det här är väl en liten sån här giganten slash dybbankupong med mixat från alla möjliga, och vi slänger in lite division 1 i Sverige. Det är väl trevligt, Sagge?
Ja, det tycker jag, och vi har en match lite längre ner som giganten har järnkoll på. Mm. Det blir intressant när vi kommer ner till den matchen.
Mm. Men vi hoppar väl in rakt i Superettan, rakt i match nummer 1. Guys,
Dybban ta,
Örgryte. Ska vi ta Dybban i 5 minuter här och så går jag och hämta mer kaffe?
Vi har alltså det finaste derbyt här. Guys, ÖIS. Om de som känner mig lite vet ju att
det här är det finaste derbyt på riktigt.
Det här är det finaste derbyt, ja. Blåvitt är inte med här, det finaste derbyt. Kanske nästa säsong Blåvitt.
Gisödra mot Norrby, det här hänger liksom lite, det är lite, lite längre ner.
E20 derbyt på kliv och tida. Nej, men jag är ju född ÖISare och det här är ju en viktig match. Det började ju otroligt segt för ÖIS. Vi låg ju till och med nere i botten här. Men, oj, nu har det börjat lyfta. Nu ser det ut som det ska göra igen. Slog ju J Södra hemma nu senast, 2-0. Mycket rättvist. Mycket, mycket rättvist. Mm. Och man ser att det har börjat hända grejer. Den här Adam Bergmark-Wiberg som vi lånat in från Djurgården gjorde två mål. Ett var riktigt snyggt. Det var Champions League-klass på det, kan jag säga.
Ja, härligt. Jag vet inte om jag har nämnt Dybban. Jag har nämnt ert, ska man säga, nyförvärv. Han kom väl för över ett år sedan, tror jag. Kevin Ackerman.
Ja, jätteduktig. Också gjorde förra, när var det han gjorde? Han gjorde ett jättesnyggt mål. Sköt ut utanför straffområdet.
Ja, precis. Det var några veckor sedan. Men...
Det var vändet, var det, mot Västerås. Vi låg under med 0-1. Vände, vann med 2-1. Då gjorde han sånt jättemål.
Men du kan hans bakgrund?
Nej, inte. Du kan ha säkert bättre om du...
Ja, det var ju... Han var ju först i akademin i förorten i Angered.
Jaha.
Och sen så plockade då IFK Göteborg honom. Nej, förlåt. Häcken. Häcken plockade honom. Och han fick ju... Precis, han fick ett A-lagskontrakt. Och sen så... var han och provtränade med, jag tror det var Fiorentina. Och läkaren i Fiorentina upptäckte ett hjärtfel. Oh. Han skulle aldrig mer kunna spela fotboll, sa de. Och det här var ungefär, ett och ett halvt, två år sedan. Så han kom tillbaka till Sverige och jag vet inte varför han bröt med Häcken. Om det berodde på det, att han behövde liksom gå undersökningar och... Men jag tror viljan att... Han fick då ett statement av en svensk läkare. Att det var okej att spela. Och så kritade han på för ÖIS. Jag var och kollade på honom ett par gånger i Kotia Cup bland annat. Och det kan ha varit en av de fränaste talanger jag sett alltså. Så vad den biten har gjort med honom.
Känner igen mig honom faktiskt, den där historien. Från när jag fick samma diagnos i Vegas där. Av en läkare.
Ja, det går ju att jämföra lite så.
Det går att jämföra lite. Då sa han, du kommer aldrig mer kunna spela på stryktips, sa han.
Ja, precis.
Så kom jag hem här till Sverige och fick... Och fick liksom klartecken att du får spela på du får börja lite lugnt med topptipset, sa han, läkaren i Sverige. Så nu är vi tillbaka på högsta nivån.
Nej, men det är en fin story. Jag har följt den, just den kullen har jag följt sedan jag var där på besök. Nej, men det är en fin story om en kille. Och det är kul att se honom spela och att han levererar. Det är aldrig kul som ung att få ett sånt besked, menar jag.
Nej, fy fan. Så var
han har ju varit duktig också. Den här
precis.
Vad ska man säga om det? Jag stack ut hakan lite förra lördagen och sa att Sundsvall var bara en superbomb hemma mot Gais. De hade ju lyckats kryssa 4 matcher på raken, Gais, och många trodde att de skulle lösa en pinne igen. Men det blev ju pyspunka på bussen, som jag sa, va? 3-0 till... Vad blev det? 3-1? Ja, de vann i alla fall. 3-0 till...
Gais har väl inte haft målchans på 4 matcher, liksom?
Nej, exakt.
I princip.
Alltså, de, vad har de gjort? 9, 8, 9. De har ju klart minst mål i serien. De är usla framåt.
Ja.
Sen så har de ju i sina bästa stunder då den här bussen som står där liksom och lyckas...
Ja, alltså de föregående matcherna där får man ju ändå ge dem cred liksom, alltså mot ettan och tvåan nästan. Liksom 0-0-0-0. Även om det är som du säger då, det är en parkerad buss, så visar de ju ändå att det är svårt att vinna matcher.
Absolut. Man kan ju säga om det här derbyt också att ÖIS har ju faktiskt haft lite derbyspöke, lite som Djurgården haft i Stockholm där, just mot Gais. Det gick många, många år som ÖIS inte vann ett enda derby. Du vet, vi har haft så här 2018, vi ledde med 4-2 i 88 och tappade liksom. Men i fjol, då vann ÖIS med 1-0 och sen var det 0-0 i det andra derbyt.
Just det.
Så då vänder det lite, känns som.
Det känns som att vi liksom inte riktigt kan förvänta oss en jättesprakande tillställning här. Det var 0-0 och 1-0 förra året och båda lagen är väl inga liksom anfallsgenier kanske. Derby.
Ja. Men om vi snabbt tittar på sträcken lite, Dubban, är det här liksom bara... Nu är de ju fördelade väldigt skevt liksom, alltså hur kommer det sluta?
Jag kan tänka mig att ÖIS sträckas någonstans. Jag tror det kan bli lite värde på ÖIS faktiskt, men kanske 45 ja. Någonstans där.
Kan man inte kasta in krysset då med tanke på allt det här?
Ja, det är väl det som är risken här, att det blir 0-0 eller sådär. Och kryss, men kryss 2, det ska vara...
Det är lås.
Det är ett lås. Det är låset. Vi kan börja med kryss 2.
Härligt. Bra, och då har vi match nummer 2. Halmstad mot Giffarna Sundsvall.
En toppmatch.
Verkligen.
Det är alltså 2:an mot 3:an. Och ja, jag vill först säga det här med Superettan. Alltså om man tittar på alla ligor som finns med på Stryktipset under årets gång, så är faktiskt, när vi pratar sträckfördelning och så vidare, kontra lagens kvaliteter och så vidare, så är faktiskt Superettan den ligan som förvirrar mig mest alltså. Alltså det är otroligt många matcher som laget som har värde. Som jag känner så här, nej, det stämmer inte det här. Så bra är de inte. Och det är ofta som laget med värde inte heller lyckas vinna. Så det blir liksom en kortslutning i skallen på något sätt, för att nu säger jag inte att
svenska folket har en bra koll på Superettan gentemot oddsen, menar du lite?
Det blir så jag menar, va? Precis, och det påverkar ju ens spel när man jobbar mycket med att följa marknadens odds och så vidare. För jag har märkt det, så jag är lite, och det är klart att enda gången då man helar en sån, ja, då vinner laget med värde. såklart. Är du med? Det var lite så jag kom fel då förra veckan, bland annat det här med Västerås hemma mot Umeå, tror jag det var, va? Som många spikar såklart, men jag klarar inte av att spika den eftersom den stod nästan i runt 2 gånger pengarna.
Mm.
Och om jag inte misstar mig så har varit en sträckad 70-70 till och med, va?
Ja, det kanske var så högt.
Ja, ja, ja. Och det går ju inte liksom, när det är för bra då går det ju inte att liksom hålla på.
Jag vet inte om ni såg ni den matchen just Västerås-Umeå?
Nej.
Västerås hade en frispark, den stod 1-0. Umeå ställde upp en mur med 3 personer. Ja. När frisparken går, då hoppar hela muren så här åt olika håll. Den bara sprids för vinden liksom. Så frisparken går bara rakt igenom muren. Det var så 3 meters lucka rakt in.
Och det blir mål.
Ja.
Men det där är ju roligt alltså. För att jag har ju alltid sagt att jag skulle kunna försörja mig på att vara coach för fasta situationer.
Ja, exakt.
Ja, men det är liksom sådär, jag kan inte förstå hur vissa lag liksom, vad tränar de helst på fasta situationer? Har de ens en idé med det där liksom?
Det är, inte, ja, det är, helt
det, är det enklaste man kan träna på. Det var som, det är lite liknande det här med, just när bollen är stilla, det är ju mycket svårare att träna på konstiga situationer när bollen är i spel. När bollen ligger stilla så är det ju lätt att veta vad som är effektivt. Det är ju bara att analysera rent sådär krasst liksom. Det finns ju hur mycket statistik som helst på det där. Men
ja,
nej, lag tycker
inte
bara straffar till exempel.
Det här ser man ju
upp i Champions League-nivå liksom.
Ja, och det tycker jag också är skrämmande liksom att
men kolla liksom, kolla till exempel ett jättebra exempel på det är ju straffar. Hur sätter man en straff effektivast? Kolla på de som sätter straffarna. Zlatan har väl någon så här 90% av någonting som man sätter straffare. Och Ronaldo och liknande. Han kanske har lite sämre. Men man bombar in den i hörnet. Man vet, målet hinner ju inte dit. Det går inte hinna dit. Ändå ska det komma gubbar som tar så här 1 meter sats och fipplar och grejer. Alltså, kolla på Bruno straffar i United.
Den
där lilla skutsahoppet. Nu har jag så bra tillslag så det blir ändå hårt liksom. Men liksom, alla andra som försöker det där, de duttar ju fram bollen och målvakten tar i princip upp bollen om de går bara åt rätt håll lite. Och ändå så får de slå om straffarna för att de tycker att de är stjärnor liksom.
Generellt de här som har kort ansats, som har 2 steg fram till bollen.
Ja,
det blir ju aldrig mål.
Nervös. Det är alltid nervöst då.
Ja, men då är det nere från att det är 75% av straff, så är det nere på ungefär mellan 40-50%. Det borde man verkligen analysera. Tar du din korta jäkla sats, då blir det där hälften så mycket mål liksom. Men det tänker de inte på, för de har liksom sett det här på de har spelat FIFA liksom eller någonting. Jag vet inte var det kommer ifrån. De tycker att det är häftigt. Ja, hur som helst, om ni vill anställa en coach på fasta situationer, då är det bara att kontakta mig via min manager Sargon Röja.
Jag fick ett mess här nu, Bengan. Hedvig Lindahl vill ha ditt nummer. Är det...
Ja, det där var ju den här frisparken. Det VM var det. VM-kvartsfinal mot Holland, eller hur? När Hedvig Lindahl ställde upp. Vi hade hård kritik mot henne när hon ställde upp muren på ett sätt som var helt okej. Och täckte murens hörn. Och sen ställde hon sig bakom muren. Och lämnade helt öppet i målvaktens hörn. Så holländskan bara bredsida in den med lite tempo i målvaktens hörn. Och sen var det 1-0 och sen åkte vi ur VM på grund av det här. Och det nämndes knappt att det var ett misstag efteråt.
Ja, men där har du det intressanta, att när de här stora misstagen sker så nämns de inte. Det blir ingen diskussion, och det är klart. Nej. Att man inte utvecklar, alltså att lagen inte utvecklas eller individen när man blundar för den här typen av grova misstag så att säga. Mm. Vi sitter ju här nu dagen efter Djurgårdens Champions League-match också, och det finns ju inte mycket att säga där heller egentligen, va? En usel insats tycker jag totalt sett. När man i en match på år ska vara helt all in liksom, och bara gambla. Det är bättre att gambla och åka ut rakryggad än att tro att vi ska spela 0-0 och gå vidare på straffar liksom. Ja, nog om det. Vi hoppar in på Halmstad GIF Sundsvall här, Dybban. Vad säger vi? Jag ska nog inte hålla så hårt i tråden i Superettan, för att det kan bli mycket snurrigt alltså.
Ja, men vad ska man säga? Halmstad har ju inte, de har ju inte imponerat. De har inte fått till det riktigt. De har ju en fantastisk trupp och allt det här. Mm. Nu har väl han den här, vad heter han? Våran gamle 35-åring där på mittfältet.
Dusan Djuric.
Ja, han blev farsa här nu förra veckan. Alltså, han var inte med senast. Ah, jag vet inte om han kliver in nu då, eller om han är hemma lite med knodden. Mm. Men i övrigt så ska väl hela manskapet vara till hands. Om jag bara ska gå in på vad jag tror matchen slutar, så tror jag ju att, jag tror inte Halmstad förlorar den här matchen. Jag tror det etta eller ett kryss tror jag räcker långt. Mm.
Men här har vi ju också en sån här situation då, där jag har upplevt att Sundsvall då, som ligger trea med en enda förlust på 13 matcher, har i de flesta omgångarna varit väldigt lågt värderade. Alltså, de har liksom, och ändå fortsätter de bara vägra förlora, och ändå så accepterar inte marknaden att de ska vara ett riktigt topplag riktigt.
Nej, men precis, och det kan ju bero på någonting. Om man går in lite djupare på statistiken, så har ju de, alltså de har ju släppt till mer målchanser än vad de har skapat totalt sett. Mm. Och även till och med släppt in mer mål än vad de har nej, det har de inte gjort, men de har verkligen inte gjort lika bra. Kanske statistiskt sett, det är svårt, det är inte gått så många matcher alltså, så att det är svårt. Nej, att,
men de har fått med sig lite mer poäng än vad de borde ha fått kanske.
Lite så liksom kanske. De har möjligtvis lite sämre liksom statistik än de andra topplagen i alla fall, och då blir de lite lägre värderade.
Så Pontus Engblom har gjort 11 mål nu, han leder skytteliga, men nu fick han en liten kompis också på topp här, så de fick in i laget i nu i veckan. Han gjorde sin första träning igår. Såg ni vem det var?
Nej. En ny spelare.
Hapkat.
Ah! Jaha, det är trevligt.
Ja. Och det kan det vara rätt bra.
Till Sundsvall, ja.
Ja, precis. Så de kan, det kan nog bli, Engblom och Hapkat kan nog bli lite bra anfallspar, tänker jag. De kompletterar varandra bra. Så Engblom är ju lite större, lite det. Bra på huvudet. Och Hapkat är väl lite snabbare i djupet och så vidare. Men... det kan bli bra.
Ja, men det är klart att det är bra nyförvärv till Superettan med Hapkat. Det får man ju ändå säga liksom.
Ja.
Han var ju, tycker jag, stundtals de gånger han fick spela med Potter lovande. Sen var det ju mindre och mindre speltid. Och jag vet inte varför riktigt han inte lyckades. Han har ju egenskaper där han kunde kliva in och vara en matchvinnare. Mm. Han kunde förändra matchbilder med sin... Han är ganska smart fotbollsspelare. Men jag vet inte varför han inte riktigt fick till det ordentligt. Alltså. Jag vet inte. Men det är klart, det blir spännande. Det är ett fint radarpar, så får man ju säga.
Jag ljög lite angående statistiken. Jag hade kollat flera år på raken. De har helt okej statistik, men de har inte lika bra statistik som de andra topplagen. Så kan man säga. Mm. Men vi går på en spik där på Halmstad, och eller vill ni ta med krysset?
Nej, jag tror nog att vi ska vänta med krysset lite. Jag tror att vi ska köra Halmstad så länge.
Ja. Och då har vi match nummer 3 som är Ljungskile mot Öster.
Mm. Och då kommer det ännu en sån här match som jag inte riktigt jag begriper liksom inte den här oddsättningen riktigt. Ljungskile, man blir förvirrad här. Ska Öster vara en spik här? Nu kommer ju Öster från en 4-2-seger hemma mot Bengans Borlänge-lag Brage. Men i övrigt tycker jag liksom, alltså Ljungskile hemma, de gnetar på alltså på ett fint sätt. Alltså hemma mot Halmstad 0-0, vann nu senast mot AFC Eskilstuna 2-1. Och blir lite så här irriterad när jag ser att procenten då ligger ungefär lika kring lagen, men det skiljer enormt mycket på oddsen.
Mm. Ja, det känns, jag är förvånad över att oddsmässigt att Öster är stora favoriter, men Ljungskile är väl ganska lågt värderade. Däremot så är det verkligen rätt då?
Nej, alltså jag skulle aldrig spela Öster till 2,20. Nej, jag alltid göra. Men jag säger, jag har sett Ljungskile just lite på hemmaplan här på, vet du, Skarvsjövallen eller vad heter. Bland annat mot Halmstad, där de typ inte släppte till en målchans mot Halmstad på 90 minuter. Blir 0-0. De har ju växlat upp i försvaret och är ju rätt tunga liksom. Köttiga. Och jag har svårt att se att Öster ska kunna leka hem det här. Alltså,
det känns som man trycker in en hel gardering här ändå. Liksom,
det. Ja, jag har gjort det. Jag tror strecken kommer säkert jämna till sig lite också mot hur de ser ut nu.
Det är ju där fortfarande är det ju så att eftersom kupongen släpps onsdag nu för tiden och vi spelar in podden på torsdag så är inte strecken lika satta som de brukar vara i podden. Det brukar vara lite bättre, sen så justeras det lite, men nu är det ju lite lurigt med strecken, så vi får liksom mixa lite vad vi tror på här och sen hur vi tror strecken. Dybban är ju lite sådär streckspåman. Du vet ju hur strecken kommer se ut rätt så bra liksom. Så vi får gissa lite eller vad säger jag, spå lite i våran spåkula hur strecken kommer.
Ja, men här kommer liksom Öster gå upp till i alla fall 45-46% och Ljungskile kommer ju sjunka ner under 30.
Ja, och då är det en jättefin helgardering.
Ja.
Bra. Och nu äntligen äntligen division 1 på Stryktipskupongen med 10 miljoner i jackpot. Med giganten i Stryktipsstudion här. Hur ska vi kunna misslyckas? Sandviken-Haninge, match nummer 4.
Ja, alltså match nummer 4. Sandviken-Haninge, det är lite roligt här. Jag har en grej här att berätta och det är att Haninge vann ju med 1-0 senast borta mot IFK Luleå. Och det var en kille som fick hoppa in i 61 minuten som är född 99 och heter Antonio Bähdeke. Och han är alltså fostrad i Norrköping och kom till Norrköping när jag gjorde mitt sista år som tränare. Så att han var ju liksom året under min kull kan man säga. Och ansågs vara en av Norrköpings största talanger. Och sen har han kört på där och hållit till då i IFKs farmalag då, om man säger. IF Sylvia som sen kommer i match nummer 5. Han var inte nöjd med situationen nu i somras. Och familjen flyttade till någonstans i Stockholm, men Haninge värvade honom då. Han gjorde sin första match i den här 1-0-matchen nu senast. Hoppade in i 60:e och avgjorde i 85:e. Så att han fick en bra start. Jag var tvungen att nämna det lite. Och här är det här är ju Sandviken hemma med gamla profilen Pelle Olsson, den gamla Djurgårdstränaren. Är ju också på hemmaplan. De gjorde alltså en kanonmatch, ledde med 2-0 mot favoriten i den här serien Vasalund. Tappade sista kvarten till 2 lika och de var oerhört besvikna. Så att det är ju en tuff match för Haninge att åka upp till Sandviken. Men samtidigt så tycker jag att det är märkliga streckodds här med, va? Att man undervärderar Haninge som ändå har gått som tåget, får man säga. De ligger nu, det är ju en jämn tabell här såklart, men det är svårt att säga att Sandviken ska vara en spik här.
Haninge är nykomlingar i ligan också, de har kanske gått lite för bra då?
Ja, det borde ju vara så tycker man.
Jag har ju statistik ända ner till division 1 här, gubbar. Och jag ska ju berätta för att Sandviken, alltså, de har totalt slakt på statistiken hela vägen här. De gör de har 2 expected goal per match och släpper in 0,7. Medans alltså Haninge, de är klart förlorande på expected goal, alltså målchans tillverkning. Så att det är lite smygintressant. Och då hade de ändå en match som var lite halvskum, kändes det som. Det var eller skum och skum. De här Team Toren är ju inte kanske det bästa laget i ligan. De förlorade med 7-0 mot Haninge och 6-1 här mot Sandviken. De har inte haft några roliga matcher mot de här två lagen. Just på den biten. Att det kan vara en tuff match för en nykomling på bortaplan här mot ett av de bästa lagen i ligan, alltså i Sandviken.
Mm. Jag kan hålla med när man fördjupar sig i den här matchen så kan det vara en ganska... Vi får ju följa upp sträck och lite sådär, men du har nog rätt när jag liksom tänker igenom att... Nu ska man ha respekt för lag som har medgång, men
jag tror vi får ett oerhört värde här. Vi kollar tabellen. Det är sexan mot trean och det är sexan som står så som är liksom... som är de här favoriterna på klart podd. Så jag tror att många i svenska folket, de kommer gardera den här matchen. För att tabellen ser ut som den gör. Men vi förstår liksom att Sandviken ska vara favoriter. Men sen är det klart att det är alltid det här snacket om att... att det finns de som gör lite större system, de som är lite proffsigare, de kommer spika. Då vill man göra någonting, något annorlunda. Men för mig känns det här som en spännande spik faktiskt. Med tanke på procenten och med tanke på allt det jag har rabblat upp här.
Det är bara Sylvia har slagit Sandviken på Järnvallen. Men annars så har de inga förluster i alla fall. De är väl hyfsat starkare uppe kanske.
Ja, men jag tror att det är inte lätt att komma till Sandviken. Det är sådär typiskt hemmalag kan jag tänka mig liksom rent... Men ettan är fin. Den är fin. Man får ha respekt för det här alltså, med hemmalag.
Mm. Så just nu så är det lite små spännande att klämma in ett kryss kanske då, i så fall sträckmässigt. Men vi får se vart det landar där. Någon slags utgångsetta kan vi väl ha i alla fall.
Mm.
Det kan vi ha.
Tycker jag.
Och nu snackar vi en match som giganterna full koll på. Berätta lite.
Ja, precis. Nej, men så här är det va. Först och främst vill jag säga, Rickard Johansson tror jag du med känner till Bengan. Jag är inte säker på det. Det är ju en kille som skolades här i Ryd och sen blev A-lagstränare. Han började väl i Kale i division 5 eller något. Och sen så hamnade han då i Östria Lambohov här i orten. Och hade AFK Linköping i division 3 och ett år i tvåan tror jag va. Och sen så gick han vidare till Värmboll och Åtvidaberg hade han, kommer ni ihåg det? Han blev sparkad mitt i när de var nere i botten, men det var ju inte riktigt hans fel heller, utan det var ju ett lag med dåliga resurser och en dålig trupp. Och nu är han alltså huvudtränare i detta farmalag till IFK Norrköping, IF Sylvia, som har som ambition att vinna division 1 helt enkelt. De vill upp i Superettan. Och det visar ju också att den här nya modellen som man har tagit ifrån Europa lite grann med farmalag i det ordinarie seriesystemet jämfört med förr då när man spelade U23 och allt vad det hette. Och i detta Sylvia då så är det ju en del födda 98 nu som jag hade och jobbade med, och en av de här grabbarna har jag haft kontakt med ända fram till idag då. Och han är då i Sylvia och de gjorde en sån här ranking om Norrättans bästa spelare. Och Sylvia hade 3 spelare på topp 10. Varav Marwan Baze heter han, rankades som tredje bästa spelare. Och Jacke Lindahl som 6:a. Och Adam Egnell som 8. Så det är en bra trupp. Alltså de tränar parallellt med A-laget i IFK, många av de här spelarna. Så att de har ju en extrem bra träningsmiljö. Och nej, som sagt, den här matchen hemma mot Sollentuna. Det ska ju, klart att Sollentuna är inte ett dåligt lag och division 1. Det är ju toppmatcher de här två får man säga. Och jag vet att Sylvia kommande veckor nu, om det är efter den här matchen eller efter nästa, har då toppmatch mot Vasalund. Så det är ju otroligt viktigt att de plockar 3 nu för att inte tappa. De har dubbelmöte mot Vasalund när serien vänds.
Mm.
Och tittar man här då på streck och odds, alltså Sylvia är ett riktigt bra lag, så kan jag säga. Så att jag lämnar den ettan just nu helt singel.
Härligt. Spännande den här grejen. Och jag tänker så här att jag ska ju ner här till Östergötland i veckan. Och när jag är på väg upp och när spelas den här matchen? Man vill ju, det skulle ha varit en sista match på söndagen, då skulle vi hoppat in som en av de 50 åskådarna, jobbat in ettan, haft med så här pompoms och liksom jobbat in 10 mille alltså. På plats.
Den här börjar klockan 5 alltså. Alltså en timme efter spelstopp.
Ja.
Fattar. Fan, alltså, man blir sugen faktiskt. Och det roliga, är ju också att de har ju gått ut nu i media och sagt att de ska utnyttja den här regleringen om 50 personer. Så de säljer alltså 50 biljetter.
Mm. De blir dyra de där biljetterna till slutet där.
Det är kul ändå.
Alla blir peppade.
Jag ska nog ringa Marre och ordna 3 biljetter till Bengt och Dubban och Giganten.
Ja, fy fasen, wow. Vad kul det hade varit.
Alltså. Men det är lite synd va, att den är klockan 5. Eller egentligen, ja, jag vet inte. Jag tror man kan dra på matchen ändå, eller hur? Det ska inte vara några bekymmer.
Nej, det är klart.
Jag menar, det är ju inte på det sättet. Det är inte Premier League så att man jobbar de här runderna, utan man lämnar ju in och sen så njuter man lite av pling i iPhonen i solskenet.
Det viktiga, det jag måste veta är om kiosken är öppen för de här 50 personerna. Det är det enda jag vill veta.
Ja, jag ska ta reda på allt detta.
Det ska vara liksom korv och kexchoklad, lite kaffe och lite gott snack. Ja, det är härligt.
Ja.
Det är, vi spikar av den också. Så nu har vi 3 spikar redan och går på Scottish Premier League.
Ja. Och här kan jag säga, här kommer den 4:e spiken.
Ja. Motherwell, yeah. Hamilton. 50%, ja. Då står det 1,50 Motherwell. Vad hände?
Så här är det ju. Motherwell har ju fått en dålig start poängmässigt här. De har väl bara 2 poäng efter 4 omgångar. Mm. Men det är ett rätt bra lag. De slutade alltså 3:a i skotska ligan i fjol. Och senast visade de lite att de håller klassen. De mötte ju Hibernian borta. De var ju med på stryket. Det var där Hibernian var så otroligt översträckade. Och Madwell höll väl minst jämna steg i den här matchen. Kunde väl ha vunnit också. Jag tror de hade ett mål bortdömt grejer med. Medans Hamilton... Det är stora förhoppningar förra kupongen. Hamilton mötte ju St. Mirren borta, som ska vara 2 bottenlag. Det är stora förhoppningar om 0-0 där. Jag körde spikkryss på vissa. St. Mirren gick ju ner en del, men jag trodde mycket på spikkryss. Men det blev 0-1. Hamilton förlorade igen. De är inte bra alltså. Vad har de fått med sig hittills? De har inlett med 3 torsk va? 3 torsk. De ligger sist. Och här blir det ju jättetufft. Sagt med Madwell är betydligt, betydligt bättre. Vet du vem som spelar i Hamilton?
Nej.
Kommer du ihåg Jan-Inge Fjörtoft?
Mm.
Göteborgaren.
Jan-Inge Fjörtoft. Det är väl
han spelar i Göteborg, eller?
Ja, men spelar inte han i norska landslaget och grejer?
Är en gammal räver, eller?
Ja. Ja, hans son i alla fall, Marcus Fjörtoft, sitter på bänken i Hamilton. Säger inte så mycket.
Men, det är sonen, okej.
Okay. Ja, hur som helst. Ja, men som det är nu så är det ju en jättefin etta. Och jag tror bara att Madwell vinner också.
En snabb googling. Han var ju mycket i England i lite mindre klubbar. Middlesbrough, Sheffield United. Och Frankfurt en hel match. Rapid Wien. Så att, nej, vi har väl inte... Han var full koll på hans klubblagskarriär. Men just att han spelade i landslaget. Han gjorde väl något viktigt mål i landslaget, jag för mig.
Ja, det var väl det. Han var väl... Visst hade han en sån här riktigt klassisk frisyr också. En sån här. Han var rätt snygg, jag för mig. Sån här mittbenar, du vet. Som han hade där på 90-talet.
Ja. Härligt. Men vi spikar av den, eller?
Ja,
trots att Fjartofs son kan... är han också anfallare?
Fjartofs son.
Vad heter han?
Han är faktiskt... Han är back, Fjartoft, Marcus.
Jan-Åge Fjartoft, då. Okej, vi får... hoppas att han släpper in på bollen.
Han finns med. Han finns med. 53 bast, det är gubben. Han hade en helt okej karriär ändå, får man säga.
Ja, ska man inte.
Okej, och sonen har hamnat i Motherwell. Eller i Hamilton.
I Hamilton.
Ja,
på bänken.
Ja, på bänken också. Oj, oj, oj. Nej, spika av, gå vidare.
Ja, och det gör ju att match nummer 7, St. Mirren, Ross County. Då har vi, nu har vi råd att gardera, gubbar.
Ja, men det är bara smälla på.
Den här, den här är ju smått lurig. Omöjlig att, ja, väldigt, väldigt lurig. Sankt Mirren blir ju överskattade här.
Ja, precis. Så, de har gjort det. De har ju dock gjort det snyggt, får man säga, ändå med vad är det? Noll insläppta mål, va?
Ja, de torskar med 3-0 borta mot Rangers. De,
ja, det, ja, exakt.
Och 1-0 vinster också.
Ja, just det. Så är det. Precis, precis. Nej, men här håller jag med om att det är bara att plita ner sträcken. Det här är en sån här typisk slime. Vad säger han? Slime. Slimeway, säger han. Ticka 0-0.
Ja,
den här matchen kan verkligen ticka 0-0 länge. Det är känslan.
Ja, men det är jättesvår match. Sankt Mirren är absolut ingen bra, inget bra tecken här. Det, i fjol var de ju ett riktigt bottenlag och de har fått en bra start i och för sig, men de kommer ju ligga på 100-halvan och gläspa snart, så helgardera.
Men det är starkt av Ross County att ligga på tredjeplatsen då.
Ja, och då torskade vi ändå då mot Dundee United förra lördagen. Ledde med 1-0 och tappade den. Det var väl rätt jämn match liksom.
Mm. Men om man skulle börja sträcka någonstans då, vad har ni någon tanke på?
Då ska jag börja från höger i så fall.
Från höger? Alltså,
kryss 2, vill chansa bort Sankt Mirren. Men det var bara nu har vi ju råd, nu har vi redan hittat 4 spikar så.
Ja, nej, absolut. Men för de som har lite färre sträck att kryssa i, så börjar man kanske från och gardera den här matchen. Om man säger,
ja, ja, absolut. Sankt Mirren nu så nästan är 50%. Då, då är det ett iskallt sträck. Men däremot har de sträckas helt jämnt sen. Så.
Där är vi helt överens allihopa.
Härligt. Och Skottland klarar vi av snabbt den här gången. Det var 2 matcher också. De där brukar fälla.
Ja,
skotska fällan har det varit de här veckorna. Det har varit liksom tufft att plita in dem där. Man har egentligen bara velat helgardera, men sen har man kommit med något drag i slutminuterna. Liksom att,
ja, men det är jobbigt med Skottland. För det första så går ju de först. Så man vill ju på ett sätt inte bara bomba ut sig på de första matcherna. Mm. Men sen så ser man, det händer massa med oddsen och det blir supervärde på vissa streck. Och man bara måste ta en röv. Men Dundee United sa vi redan i podden, Sagge, förra lördagen, att det var en bra chansspik. Och de vann ju faktiskt.
Ja, och det var Sankt Mirren borta också, va?
Men Ross County borta var det.
Ross County borta var det, ja.
Ja, alltså det, jo, men som Dundee vann, ja.
Ja.
Ja, men sen det var det ju även, Sankt Mirren spelade ju med på den kupongen.
Ja, Sankt Mirren gick också ner väldigt mycket. Ja, precis. Det blev ju också ett väldigt bra streck.
Och det var så här 2 riktiga riskspikar liksom. Det var runt 30%.
Ja.
Och jag körde ju båda dem på samma kupong. Därför var det ju, och det var första rundan. Alltså det var ju första rundan efter spelstopp. Och jag kände att nu fick jag in de 2. Alltså jag var så här sjukt peppad inför nästa runda liksom.
Allt var Sterlings fel och VAR-teamets fel. Annars har vi 13 rätt, det enda jag säger.
Ja, ja.
Men nu har vi faktiskt ett gäng med norska matcher här, 2 stycken. Mm. Det är trevligt också. Och
det tycker jag.
Vem tar liksom led vad säger man? Vem leder oss in på den norska marknaden?
Ja, alltså match nummer 8 här, va, Strömgårdset Viking. Det är ungefär samma tugg lite som i match nummer 7. Va? Det är bara att plita ner sträcken här. Det är väldigt svårt att överhuvudtaget. Den här norska ligan. Den gillar jag, den ligan. För där märker jag att favoriterna chokar ofta alltså.
Mm.
Det har smält nu en hel del på norska ligan. Och det är fint att de matcherna kommer in på kupongen då. Jag gillar
det. Ja, och det är en väldigt målrik liga. Den är väldigt kul att se på. För det blir liksom aldrig 0-0. Utan, inte så ofta i alla fall. Utan det blir liksom 3-3, 3-4, ja. 3-2.
Ja, och det där är lite intressant att du tar upp. För det är ju det jag har. Det är just den modellen jag har efterspråkat mycket när det gäller allsvenskan. Att som lite mindre liga ute i Europa, lite den här Holland-kulturen. Det är den man ser norskarna ta med nu liksom. Det är ungefär som att lagen har någon slags, alltså tagit ett gemensamt beslut att vi ska ut och ha roligt ungefär, va? Och bjuda publiken på underhållning. Mm. Och sen må bästa lag vinna ungefär. Och det är därför jag tror också att det liksom kan smälla lite mer på det sättet, att underdogsen har lite större chans. Och jag tycker det är kul, för att det är ju trots allt fansens sport, och man går. Och det är det som är lite synd med allsvenskan, att det ska vara så jäkla defensivt
Alltså, norsk fotboll har ju haft lite så här halvdåligt rykte sen Drillo. Sen Drillo-fotbollen.
Ja, ja, precis.
För det kommer ju vi liksom 80-talister, vi kommer ju ihåg det liksom. Ja, Drillo, ja, det var, och man ser ju inte så jättemycket på Elite-serien som den heter, utan många kanske tänker det fortfarande, att det är säkert en tråkig fotboll och tråkig liga, men det är ju en extremt positiv, alltså det spelas en extremt positiv fotboll i Norge och blir väldigt mycket mål.
Vad var det Drillo sa? Sa han, bästa vägen till mål är att skjuta in långbollar i boxen, eller?
Nej, utan taktiken var ju helt enkelt att han hade, lite som vi sitter och analyserar här, så hade han analyserat att de flesta målen görs inom, det var det 5 eller 10 sekunder från att man får possession till att man tar bollen. Så det är en, två snabba passningar ofta. Man snurrar bollen, precis. En, boom, och sen, och det beror ju kanske oftast på att det blir misstag från andra lag som tappar bollen i känsliga situationer. Men det är liksom inte den här ticka-tacka-fotbollen som menar han liksom.
Hans filosofi var ju så här att om du har slått 3 pass i laget, då kan du lika gärna lämna över bollen.
Ja, precis. För att de flesta målen gjordes då på 2 passningar. Max.
Han är alltså i det han säger så är han ju inte helt ute och simmar. Alltså han menar ju liksom att spelarna ska ta snabba beslut och gå framåt fort som fan.
Ja.
För att i dagens fotboll är det ju så här att tar du i allsvenskan till exempel, när man erövrar bollen och väljer att sätta den bakåt, ja då kan du fan i mig ge bort bollen, för då är de samlade med 7 gubbar lågt ner vid målvakten. Det drar ner intensiteten liksom.
Och så hade de Floninho, eller vad kallar man dem?
Ja, just det.
Floninho på topp som var 2,10 lång och bara sög in dem som en bläckfisk.
men han hade ju liksom en någon slags där. Han var tidig med det här statistiktänket, ja, liksom. Ja. Och han kanske inte, det kanske inte var fullt utvecklad än bara. Men det lyckades ju till viss del.
Han var ju skarp alltså. Det får man ändå ge honom, att han hade ett tankesätt som du säger, även med stats och grejer. Han var ju lite som en professor. Mm. Och han var nog på något sätt, han hade trivits nu tror jag. Med all teknologi. Vad gör gubben nu, Dybban? Har inte du koll på det?
Jag träffade faktiskt honom när jag var på Sverige. Jag mötte Sverige hemma. Jag var på landskamp. Och då mötte jag honom, jag var ju lite på vippen där, inte för att skryta, men jag var på vippen. och då mötte jag honom i toaletten. Jaha. Och jag blir ju starstruck alltså, totalt. Så jag frågar om vi kan ta en selfie och grejer, så vi står där, han blundar tyvärr, så han blev ju inte bra på bilden, men jag har kvar den i alla fall och jag är väldigt stolt över bilden. Så vi snackar lite och han är väl lite pensionerad så nu, han är ju inte purfärsk längre.
Han är nästan 80 år nu.
Ja, men han kikar
kanske ändå honom man skulle anställa nu, med tanke på att nu finns det ju mycket, 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 mycket mer statistikverktyg än vad det fanns liksom för 20 år sedan.
Hade AIK tagit in Drillo här nu, då har de inte förlorat, tagit en poäng på 5 matcher kan jag säga. Då hade det blivit, andra bundna.
5 poäng?
Ja, minst.
5 kris.
Jag måste få säga en grej, för att det är som att världen är så liten att människor förknippas på ett eller annat sätt med stugans... Jag gick in här och ser då att han var både spelare och tränare, Bengan, för ett lag vars... Ja, vi känner ju inte till laget särskilt väl, men lagets namn känner vi till. Hasleloren.
Ja, just det.
Han var spelare där och tränare.
Det är väl en stad som heter Hasleloren, ja, precis. Ja, men det kanske är så det är, att det är liksom, istället för det här, vad heter det, 5 steg till, som Filip och Fredrik gjorde i det här programmet, så är det 5 steg till, vad heter, vilken person är det man brukar ta, när man hela tiden ska göra det exemplet, att alla i världen är connectade så mycket så att man kan ta 5 steg till en viss person. Mm. Så att det är väl det, så det är liksom, 5 steg till giganten, är väl det nya då. det är liksom... Alla i världen har minst liksom max 5 steg. Ja, men någon känner någon som känner någon som känner någon. Och sen, alla i världen är connectade inom 5 steg är väl teorin.
Okej. Ja, du är ett geni alltså. Du snackar sådana tecken.
Det är inte jag som har kommit på, men du har helt rätt i det andra du sa.
Jag måste bara nämna Strömskotsets senaste matcher här. Det har varit så sjuka avslutningar nämligen. För 2 matcher spelade de hemma mot Sandefjord, ett bottenlag, mitten botten. Och då ledde de alltså med 3-2. Gör 3-3. Då får Sandefjord en utvisning. Men Strömskottet förlorar ändå med 4-3. Mm. Sjuk avslutning. Ja. Matchen efter möter de Haugesund borta. De leder med 2-0, tror jag. Tappar in till 2-2 i 90-onde. Men vinner. Gör ett mål i 94-de. Vinner med 3-2. Det är sjukt. Det är helt sjuka matcher. Det
var liksom inte att förklara. Vet du vad jag noterade nu när du nämner det? Jag gick igenom de norska omgångarna som har varit på Stryket då. Och det gick in och kolla statsen på de här matcherna som slutar bland annat 3-2, 3-3 och 3-2 och så vidare. Och det intressanta som hade en gemensam nämnare i det här som var riktigt sjukt som jag reagerade på, det var att matcherna slutar på det sättet, men kolla skottstatistiken. Mm. Båda lagen, alltså i de flesta matcherna, det är 6, 7, 8 avslut. Det är inte liksom 20, 18 eller... så att, och det var inte liksom i en match. Jag reagerade just på den grejen att det verkar vara, jag vet inte hur man ska beskriva det här.
De avslutar från bra positioner då kanske?
Ja, de försöker att inte liksom ta massa sådana här, ja, vi har ju gubbar som ibland tror att de kan skjuta från 47 meter när man har världens omställning på gång.
Men det är ganska, just då Strömskott som vi snackade om, de hade i den här matchen från 3-4 hade de 15 avslut och 8 på mål. Så att de har 53% ofta på och många matcher har de hög procent på mål verkar så. Så de kanske väntar lite och ta lite bättre, att man inte drar de här onödiga långskotten kanske.
Den matchen Dybban pratar om nu, Haugesund Strömgodset, den här är för sjuk liksom. 5 avslut på mål för Haugesund och 5 avslut för Strömgodset i avslut. På mål. 2 på mål från Haugesund. Och 3 på mål från Strömgodset. Mm. Och det slutar 2-3. Hur normalt är det då liksom?
Ja. Viking också kan man säga. Jag har ju lite dåliga minnen från Vikings senaste bortamatch. Då det blev 2-2 borta mot Ålesund. Jag hade ju spik Viking och tappade 13. Och miljoner på Europatisset där.
Ja just, nu förlåter magen.
Och senast... spelade hem mot Stabäck. Låg under med 0-2. Vände till 3-2. Blev 3-3. De har ju en kille som heter Veton Berisha. Har ni koll på honom? Han är ju deras stora stjärna. Han har gjort 5 mål nu på 3 matcher.
Precis.
Så han är uppenbarligen i form i alla fall.
Men vad tror ni? Med det här snacket vill man ju gubba den här matchen. Men vi kanske ska hela den.
Nej, det är bara hela.
Det är nog hela den här matchen. Alltså, Strömkost fick också några skador senast då mot... Haugesund, så de har väl inte helt bästa elvan här, men helgarderingen känns ljusare om det blir lite värre.
Så här är det ju, va? Ska man bli ensam vinnare i 10 mille, då får man fan lägga ner de här gubbarna, va? De är jag trött på nu. Jag har tagit efter er två när det gäller gubbarna nu ett par gånger, va? Eller ganska många gånger nu på slutet.
Det är därför det har gått lite sämre, kanske?
Varenda, ja, det är nog mycket därför, alltså. Varenda gång när jag väljer gubbe så ska den sluta kryssa, alltså. Jag misslyckas helt med det där, alltså. Det är inte klokt. Jag blir upprörd när vi nu pratar om det här i podden, alltså. Fan att ni har påverkat mig så mycket med att sätta gubbar. Jag tvingar fram en gubbe ibland, alltså. Det är sjukt. Du... av 13 matcher ska man ta en gubbe och den ska sluta kryss varannan gång. Alltså det... Nej.
Ja.
Match nummer 9. Mjöndalen. Rosenborg.
Jag har kollat en del Rosenborg faktiskt, deras senaste matcher här, och de började lite knackigt, men de har höjt sig rejält på slutet, måste jag säga. De, framförallt offensivt, så ser det ju rätt intressant ut. Ja. Mjöndalen har också gått lite bättre på slutet. De har tagit 2 raka vinster, sina 2 första vinster för säsongen med, och jätteskräll borta mot Brann senast.
Mm.
Häftigt.
Det som jag tycker och ska fundera på just när det är den här matchen som är lite intressant, det är ju att jag tror att många svenska kuponger, alltså många svenska spelare på Stryktipset, det är många som spikar Rosenborg. Alltså det är otroligt många, och det är ju inte fel heller på det sättet liksom.
Nej, exakt. Nu är Rosenborg bara sträckat 55, men här kommer ju Rosenborg bli översträckare. Det kan jag ju ta gift på.
Ja,
det kommer sluta 65% minst.
Här vill man in med alla tecken. Det känns som spontant.
Ja, så jag tror man ska göra det.
Men tittar man Mjöndalen, alltså de, alltså nu på hemmaplan, så först har de har ju fått en dålig start och sen så spelar de upp sig nu med två raka, men det verkar vara ett mycket solitt tajt lag liksom, som ett bottenlag ofta uppträder då. De släpper in väldigt få chanser mot sig och gör inte heller så många mål framåt, men just det här med hemmaplan och att just Rosenborg kommer att bli hårt sträckade. Det är klart att det finns en gräns på när man själv kanske blir tvungen att spika Rosenborg om det skulle fortsätta. Så att säga, just nu är det väl en bra spik, antar jag, va?
Ja, 55%.
Ja, det är väl nu. Ja, det.
Jag tror vi kan glömma den sträckningen när det väl på lördag kommer
sidan. Ja, och man får väl avvakta och se det, men jag är i första hand här inne på att liksom bara plita ner precis ropet.
Det gör vi.
Och ytterligare en omgång i Allsvenskan här, så har vi fyra matcher på slutet. Och vi startar med två lag i form, men framförallt Elfsborg. Vilken säsong de gör. Elfsborg mot Östersund. Match nummer 10.
Vilken säsong de gör, va? Du tycker det, va?
Vad tycker du?
Nej, men alltså,
tycker de är en halvkast säsong?
Ja, precis. De ligger tvåa i tabellen och har en etta i förlustkolumnen. Och den förlusten var ju inte så rolig. Bortsett från den så har de ju gnetat på och ligger då tvåa. Men jag vet inte fan, alltså det har gått 15-16 matcher under en säsong som är lite speciell då, där det har matats omgångar på kort tid. Och jag tycker att man dömer ut lagen, alltså journalister och experter dömer ut lag väldigt hårt här. Vi pratar en två månaders, är det en två månaders period, Duban, är det?
Så är det ju.
Som hela Allsvenskan har spelats och media och ja, jag har inget emot den här Robert Laul, va? Jag tycker han är en skön prick i allsvensk fotboll och sådär, men det blir lite överdrivet när man går ut och ska börja såga och lyfta så här ros. Och jag tycker att Elfsborg har haft lite tur som helt enkelt har kommit undan med en enda förlust, och jag tror att i det långa loppet kommer det också att visa sig vara rätt. Med det sagt så behöver det inte betyda att de kommer att rasa. Det ser ju definitivt ut som att de gör en bättre placering än föregående år.
Jag tyckte att de var jättebra nu på slutet. Och den senaste på Tammarby tyckte jag att de var klart bättre laget och förtjänade 3 poäng. Och det är imponerande. Det hade man inte kanske trott i början på säsongen, att borta mot Hammarby, att Elfsborg skulle vara det laget som dominerade den matchen. Så
nej,
det är väl mer,
nej,
det är väl mer.
Simon Strand gick in och tog sitt tredje röda kort för säsongen.
Ja, visst.
De hade väl lite speciella matcher, lite något tidigare där den här 3-3 matchen hemma mot Sirius. Och även 3-3, vilka var det mot Dubban hemma?
Varberg.
Ja.
Låg under med 3-1 gjorde de mot Varberg, gjorde de, eller hur?
Mot båda, eller?
Jag kommer inte ihåg andra, men jag vet att de låg under med 3-1 mot Varberg. Ja, låg kanske under med 3-1 mot Sirius med.
Ja, mot precis. Sirius låg de under med 3-1.
Ja, låg under med 3-1 i båda matcherna och lyckades hämta in. Alltså.
Ja, och det är ju en styrka i sig, men det visar ju också på att det finns lite frågetecken när det är upprepade gånger. Sen har de ju blandat det med det som Bengan säger, att de har gjort. Det är klart att sådana grejer blir ju medgång. Man har ju med sig det i bagaget när man gör sådana upphämtningar. Ja, dubbla matcher. Två raka matcher på hemmaplan.
Men man kan ju säga så här. Det är väl klart att de troligtvis inte är liksom näst bästa laget i Allsvenskan. Men de har ändå liksom, de har lyckats få sina poäng. Och det verkar vara ett bra lag. Det verkar funka som ett lag.
De ledde med 3-1 mot Varberg. De ledde med 3-1.
De ledde med 3-1. De minns jag helt fel. Okej, det var mot Sirius.
Ja, mot Sirius slog de under med 1-3. och lyckades. Men sen om jag inte misstar mig, jag har ju liksom kanske noterat mest av de matcherna som de kanske inte. Elfsborg-Djurgården tycker jag stora delar Djurgården var klart det bättre laget. Absolut. Och att Elfsborg fick med sig en trea från det. Så att jag skulle ändå totalt sett vilja nog säga att de har nog lite mer poäng än vad de borde ha. Alltså spontant är det min.
Mm. Men hörni, vad säger man om Östersund då, som är varit totalt utsnackat? De har också nedlagstippade inför den här säsongen och även under säsongen här. Och nu har de alltså 2-0 hemma mot Kalmar, vann borta mot AIK då. 1-0-1 hemma mot Elfsborg för bara ett litet tag sedan. Där de mycket väl kunde fått en pinne när Elfsborg tog en. De fick ju rött kort, Strand igen där. Och låg på hårt för kvittering. Och sen 2-2 borta mot Göteborg och 0-0 borta mot Djurgården. De har ju inte gått bort sig hittills.
Absolut inte. De har faktiskt överraskat med den truppen de förfogar över. Det måste jag ändå säga. Alltså där på den här tabellen vi gjorde innan så hade man ju ÖFK och Varberg som de två tippade bottenlagen. Och det är klart, det kanske är lite för tidigt, men de har ju alltså ett utrymme nu att gå på och har spelat in mer poäng än flera av de här lagen. Så att i den här matchen, jag ser fram emot att liksom plita ner alla tre streck här. Så långt kan jag säga. Jag gillar såna här matcher när ett lag är självklart favoriter, men att vinna matcher som sagt... Nej, jag har förhoppningar om att Östersund kan skrälla ordentligt, fortsätta skrälla ordentligt. Men det får vara lite, det är svårt med sådana matcher. Mm. Men jag spikar inte i alla fall.
Men vi kanske spikar i matchen med 11. Malmö möter Falkenberg, men det kommer ju vara oerhört högt sträckat. Kommer det bli över 85% här?
Nej. Det tror jag.
Över 80 blir det i alla fall.
Över 80, ja, precis. Mm. 80, 79, 80, 81 någonstans där.
Ja. Ni har ju både Molins drog iväg och Pritcha också.
Precis. De har lämnat. Sen vet jag inte riktigt vilka kommer tillbaka nu till den här matchen.
Thelin, kommer han tillbaka nu eller har varit avstängd i...
Två matcher, va?
Ja, han fick två.
Och As. Det var någon mer, va? Toivonen vilade sist också, va?
Om man säger så här, och sen har ju faktiskt inte Malmö imponerat jättemycket de sista tre matcherna i alla fall. Där de, ja, egentligen ett gäng med matcher här så har de inte imponerat jättemycket. Det börjar väl egentligen med cupmatchen mot Göteborg. Och sen dess har de väl inte haft någon jättebra match som det här tunga Malmö som man såg innan där. Men de har fått sina poäng. De har gjort sina poäng och det är en styrka i sig. Men senast var det kryss mot Mjällby. Och ja, det skulle vara kul att fälla dem, men ja, vad tror ni?
Ja, jag håller med. Jag resonerar precis som dig med, Bengan. Jag tycker att de helt enkelt inte ska vara sträckade upp mot 80%. Jag tycker det är... Alltså Falkenberg än en gång, de har alltså visat att de gör bra matcher. Och vill det sig, om man har lite tur för den som garderar, så faktiskt skrällar har vi sett i Allsvenskan förr. Alltså, och Falkenberg kan skapa oreda. Men samtidigt, det är klart att det är ingen lätt uppgift att... Men den här får jag hålla öppet just nu.
Vi kastar in ett kryss där. Det har varit oerhört mycket kryss i Allsvenskan i år.
Jag såg ni Falkenberg AIK. Gustav Nilsson kom in i nyförvärvet här från Häcken. Och skulle ha haft en straff, såklart. Och missade ju superlägen alltså.
Ja, gjorde Falkenberg det. Jag missade ju den matchen, men hade ju dragit på ett kryss där. De kom ju tillbaka och gjorde 1-1. Och sen menar du att de kunde ha avgjort, eller?
Ja, Gustav Nilsson skulle ha haft en solklar straff. Och sen hade han också, det var ju öppna gator i AIK-försvaret stundtals. Och Gustav Nilsson brände också ett friläge. Så absolut kunde han, ja, jag såg bara delar av andra halvlek. Men då tyckte jag Falkenberg var...
Totalt sett var nog Falkenberg lite bättre laget.
Ja, ja. Det är väl ingen heller överraskning så, utan nu när vi vet hur dåliga AIK har varit fram till nu liksom. Det var ju den väntade matchen vi hade hoppats på, men kanske att Falkenberg skulle få vinna då.
De möttes ju nyss, Falkenberg och Malmö också. Malmö vann borta med 1-0 när de fick Thelin utvisad efter 8 minuter.
Ja, precis.
Det var ju då Falkenberg hade den här, det här skottet som gick
stolpe.
Ja, precis. Ja. Men också Malmös senaste hemmamatch, hemma mot Örebro. Örebro tar alltså ledningen med 1-0. Mm. Mm. Och Malmö lyckas sist vända. Då hade de mycket chanser, Malmö. De var ju såklart klart bättre. Men det visar ju om Örebro ändå på något sätt kan semiskaka Malmö borta, så kan ju absolut Falkenberg göra det.
Och faktiskt, Dybban, så är det ju så här att där tog du upp den hemmamatchen. Går du ner ett snäpp och kollar Malmö-Helsingborg, så stod faktiskt den också 2-1 långt in i andra halvlek. Alltså det, och sen även innan den, hemma mot Kalmar.
Ja, exakt. De också under. Kalmar ledde ju då med.
Precis. Så att det har ju visat sig att de måste verkligen kämpa även på hemmaplan. Och oftast tycker jag inte att bollen ska behöva studsa rätt så många gånger för MFF. Så jag, just nu, jag är sugen på... Alltså, i jakten på att bli ensam vinnare, då måste man ju hitta de här. Ja,
men krysset tycker jag vi kan kosta på oss nu på den här early birden i alla fall.
Jag tycker vi har snackat in oss. Nu står det 4-0 i paus. Men vi snackar in ett kryss och går på AIK mot Helsingborg. Detta AIK.
Men nu är det ju intressant här, va? För att jag har ju sagt tidigare att startälvarna i Allsvenskan är extremt viktigt om man har mycket kunskap om spelarna, och att AIK har gått dåligt i år har ju berott mycket på att de har skolat in många unga spelare, tabellen och poängen, det drabbas helt enkelt, för att de har inte den här rutinen, som erfarenhet och rutin som krävs ändå för att spela i Allsvenskan. Och nu har de dock gjort då, jag tror det är 3 nyförvärva. En otrolig bra mittback, får jag säga, i Soytyrios Papagiannopoulos.
Oj, vilket uttal! Snyggt.
Ja. Det är grannlandet, vet du. Jag kan de här, vet du. Jag växte upp med en grekisk barndomskamrat. Han själv heter Efstratios Koportiadis. Namnet får inte plats på körkortet, men han har han har inget körkort, så det spelar mindre roll liksom. Nej, men det är ett supernyförvärv, tror jag, och tillsammans med Örebroaren, vi snackade om honom igår när vi körde homegamet, Bengan. Är det någon som kan hjälpa mig?
Rogic,
ja. Jag tycker det är ett kanonnyförvärv också. 27 år gammal, har haft nu ett och ett halvt år i det här Orgenburg, eller vad de nu heter. Och kommer tillbaka till AIK. Och sen den här serben då, Bojan Radulovic Samukovic. Och nu är det ju så här, de här matcherna spelas ju på söndagen. Och jag menar att skulle han då kasta in 2 av 3 från start och plocka bort 2 ungdomar, va? Det gör gigantisk skillnad alltså, menar jag. Och det vet man ju inte nu. Så här gäller det att läsa på och se hur de tänker då. För det är akut. Och jag tror ju att de kastas in direkt omgående.
Det tror jag med. Det tror jag med.
Så jag har alltså... Och ser man till sträcken nu, om det skulle se ut så här också, så kan AIK vara en sinnessjukt bra spik på en kupong som vi går emot många favoriter och försöker liksom jaga jakten på 10 mille.
Nej, grymt. Det där gillar jag.
Ja, men det är bra snack, för svenska folket, alla gubbarna på hörnet kommer ju säga att AIK är klappkassa. Här måste vi helgardera, säger de. Och då är det klart att det kan vara, just nu är det en procentuellt bra spik också, så stannar den här runt 55% eller någonting,
Man borde egentligen gå ner så här lördag förmiddag till gubbarna i kiosken och snacka lite gött med dem och kolla vad de spikar. För att ha lite koll. Och sen gå emot. Hålla med om allt i kiosken och sen så
Exakt. Man måste vara nära golvet. Jag tror det kan vara riktigt, riktigt bra att göra det ibland. Gå ner till kiosken, snacka gött. Man får mycket fin info därifrån och sen går man emot det bara.
Nej, men så är det.
Då har vi sista matchen, Holmgren-matchen kvar. Varberg-Örebro, match med 13.
Ja, alltså nu vet jag inte, det här Örly-systemet är 3-8-8-8 eller?
Ja, just det.
Så egentligen då har vi två halvgarderingar kvar. Vi skulle kunna halva den här och sen har vi en halva till här. Då kan vi ta det uppe, för det är många ettor där. Vi skulle kunna gardera någon av de här ettorna kanske längre upp.
Ja, precis. Men ska man, alltså den här matchen, va, det är ju också så här just nu två dagar innan, ja till och med tre dagar innan avspark på den här matchen. Alltså vad fan, ska man tvingas halva liksom? Alltså det här är...
Men du vill slänga in alla tecken.
Ja, utan tvekan alltså. För att för det första, alltså Varberg har...
Då har vi 29-16 idag istället, det är väl trevligt?
Ja, det kan vi variera.
Ja, det är klart.
Ja, jag menar det. Nej, men alltså jag tycker att Varberg som nykomlingar har gjort det väldigt bra. Men man, tittar man nu på de senaste matcherna så har, kanske är hårt att säga svacka då, de har gjort mål i samtliga matcher, men de vinner inte matcher längre. De har fått lite tuffare nu efter den fina inledningen. Och här kommer ett Örebro på besök som verkligen blandar och ger. Men jag tycker ändå att Örebro totalt sett har visat ett kollektiv som ändå är svåra att slå. Även om de nu har lagt två matcher mot de två topplagen Malmö och Djurgården. Så känner jag att här kan Örebro... Jag tycker väl att Varberg till 2-20-2-23, det går inte att spela. Alltså. Nej, Nicke sa Nicke.
Sen var ju faktiskt Örebro... totalt utspelad av Djurgården senast.
Ja, jag vet senast.
Och det är ju lite så här, lite roligt där, för jag har ju snackat ner ju att Örebro x antal matcher innan den matchen. Så hade jag ju snackat ner. Jag tycker att de har liksom gått lite för bra överlag liksom. Och nu fick de ju den här reaktionen att de...
Ja, precis. Och det där är intressant där, för att jag har märkt alltså, som ni vet så är ju Giganten sjukt vass på Allsvenskan, va? Och de första 10 omgångarna så kändes det otroligt fint inför varje allsvensk omgång, för jag kom så rätt på väldigt många matcher. Men sen plötsligt de här sista omgångarna har det blivit svårare. Alltså man känner ju vibbarna innan när man gör en analys, och jag känner att det har blivit mycket, mycket svårare nu på slutet. Och det är som att det är ungefär som att det inte går att fynda på samma sätt längre nu när det har satt sig. Marknaden kommer i fatt, oddsen sitter ofta rätt. Det blir svårt att veta vilken sida som är bra, va? Och nu senaste omgången här som var i helgen, så tror jag att jag hade en trippel eller en fyrling till de här vängarna. Som hade jag vänt på alla fyra matcher så hade jag skopat. Där du, Duvan. Va? Det är inte vanligt med Giganten, va?
Antifylingen.
Ja, jag tror det var tre som gick åt käpprätt åt fel
håll. Ja, en var du hade Häcken som satt.
Ja, Häcken
tre,
var det.
Men tre av fyra missade, ja, precis.
Ja, precis.
Ja, men vi tar hela den här, så har vi 29-16 och sen så tycker jag vi summerar och nämner våra bästa drag.
Absolut.
Och får jag börja då?
Ja, okej, för du kommer ändå inte ta mina. Så
nej,
så att
för jag tar den bara. Jag bara tar den direkt här med Sandviken. Jag tyckte den var spännande. Det är lite sådär svårt division 1, och det är ju inte alltid statistiken är rättvisande. Men jag tror att det kan vara ett riktigt bra drag. Alltså, men nu om det kommer under 50% så är Sandviken en bra spik. Jag tror att det finns ju väldigt god chans att de vinner där. Sen gillar, nu är jag snod in här med AIK, men det tycker jag var spännande snack också, att jag kunde inte hålla mig från att snor den, men också ett fint drag, tror jag.
Ja, och jag säger så här då, jag hade ju med tänkt reka AIK, men det är okej, okay. Alltså min blir ju match nummer 5, IF Sylvia. Ut och slakta bara den. Jag skiter i vilket. Den här ska vi sätta. Och sen hade jag med AIK då. Men jag är lite järvare då. Och väljer att jobba mot en favorit då, och jobbar hårt för att Elfsborg ska lägga eller inte vinna matchen i alla fall då. Det får bli den då. Mm.
Ja, Luton är inte med på kupongen. Men något som är lika bra. ÖIS är med. Nu hade vi kryss två här i sig, men jag har tänkt lite längre här nu och jag tror ÖIS är en riktigt bra spik. Alltså. Det är ju hemmamatch. Det är Gamla Ullevi, så ingen har hemmaplaner, ingen publik eller någonting. Så,
det tror jag många inte tänker på.
Nej, precis. Precis. Så det här är ju ÖIS hemmarena. Och på Gamla Ullevi kan jag bara räkna upp hur det har gått för ÖIS senaste matcherna. Tre raka vinster. Då har Jönköping, Västerås, Trelleborg hälsat på. Och innan dess mötte de alltså Degerfors hemma. Och Degerfors har bästa laget. Och Degerfors är världsmästare i princip. Och då blev det 1-1. De tog till och med poäng av Degerfors.
Ja.
ÖIS är en rakt stigande kurva. Gais är... Så det här är nog en bra två ändå. Om sträcken håller sig här runt 43%. Det ska vara bomb. Jag kör på den.
Snyggt.
Härligt.
Snyggt. Härligt. Då ses vi som vanligt på Twitch till helgen. Vi kommer streama med de sista idéerna i Superettan och Skottland och så vidare. Och så önskar vi alla som spelar på den här 10 miljoners jackpotten stort lycka till.
Ha en bra helg.
Ha en fin helg. Hej på er.